ska vi be tillsammans. Herre, vi bara prisar och tackar dig nu, Herre. Du som är kungarnas kung och herrarnas herre. Tack för att du tronar på våra lovsånger. Vi tackar och prisar för detta här nu, Herre. Och så ber vi om ditt blods beskydd i tankar, ord och hjärna till ande, själ och kropp. Tack för att du är här, heliga ande. I Jesu namn. Amen. Jag tänkte börja, jag ska komma in på själva ämnet så småningom. Jag ska börja med en liten analys. Det är så att i alla tider och i alla länder och folk kan man säga, så har alltid makthavarna på olika sätt ville ha normer som medborgarna ska följa på ett lojalt sätt. Och då är det så att om vi går till det gamla kejsarrom som var under Jesu tid, så var det ju så att där så förväntar man sig att de som var i romarriket skulle tända rökelse inför kejsarens bild. Inte därför att man skulle tro på honom, det bryr man sig inte om, utan man visar sin lojalitet mot staten. Och gjorde man inte det så kunde det hända förskräckliga saker. Det var kristna som blev marterade, plågade och på olika sätt avrättade om man inte följde de kejsarnormerna så att säga. Och då kan man ju tro, det tog ju slutet, pyttsan, det gjorde det inte alls. Det har fortsatt ända till dags dato kan jag säga. Och går vi till det gamla Östtyskland, det är där, så hade man alltså socialistnormen där. Och det innebär att om man till exempel var lärare och kritiserade socialistnormen, då blev man avskedad med obedvarad verkan och barnen fick sluta skolan. Så var det gamla DDR fram till 1989. Och då kommer ju den här intressanta frågan, vad har vi för norm i det här landet då? 2025. Det är en bra fråga. Och man kan säga så här va, ja, har vi makthavare i Sverige? Det är klart vi har. De bor på Helgeandsholmen. De kallas Sveriges riksdag. Det var ett kloster där förut, därför heter Helgeandsholmen. Nu är det riksdag va. Så att, och där har vi makthavarna. Och man kan säga så här va, att det finns en norm som är otroligt påtaglig idag, som man kan säga makthavarna på sätt och vis påverkar medborgarna med, och det är pride-normen. Det är den norm som finns i Sverige idag som påverkar i stort sett allt. Och går vi till riksdagen då, då kan man säga så här, där finns det olika partier, alltså statsminister Kristersson, han är helt med på det här med pride-normen. Totalt. Och man kan säga så här, va, KD och SD, ja så där, men de är med på tåget. Va? Så alla partier i riksdagen står för pride-normen idag. Mer eller mindre. Och det påverkar, det propageras på det sättet. Va? Går vi sen till journalistskrået, så har vi Bonnier och Schibsted-pressen, och så har vi SVT och några andra kanaler. Alla de står helt under pride-normen också. Och propagerar för den på olika sätt. Överallt på det viset. Och den journalist som skulle ifrågasätta detta kommer att bli avskedad, kan garantera det här landet. Alltså. Sen går vi till skolan. Den kommunala och statliga skolan, från förskolan, den kommunala skolan och sen universitet och högskolor, så är det pride-normen som gäller där också. Vi har alltså drag queen som läser sagor på kommunala bibliotek till exempel i landet. Mycket intressant egentligen, va? Måste man ju säga. Helt omöjligt för 30 år sedan. Vi har också skolor där är med på hela tiden. Vi har kommuner i Sverige. De flesta kommuner har prideveckor också i det här landet. Det har skett en enorm förändring på 10, 15, 20 år. Och det här är pride-normen som gäller. Och vill du göra karriär i det här landet inom offentligt sektor, då måste du ställa dig under, annars går det inte i det här landet. Så ser det ut. Du hörde talas om en lärare i Jo alltså i Skaraborg, och det är Svenska kyrkans folkhögskola. Där han kritiserade Prime-norm, han fick avsked här. Och, men facket ingrep så att han fick ett skadestånd där, men han kom, fick inte komma tillbaka till skolan. Det är Sverige då. Går vi sen till statliga myndigheter, då ser vi ju militär och polis går i uniform på Pride-tåget i Stockholm. Och statliga myndigheter och statliga verk är helt underställda Pride-normen och propagerar för den också. Går vi sen till kyrkor och samfund i Sverige, vi tar hela raddan på en gång va, när jag står här. Kallas för analytisk det här. Så kan vi se då, den som sticker ut mest är ju Svenska kyrkan. Svenska kyrkans ärkebiskop är invigd i Stockholm Pride. Han var stolt över det. Och hans brorsa är biskop här i Växjö. Han säger att Pride är en del av evangeliet. Och sen har Västerås domkyrka har blivit en regnbågskatedral. Och Härnösands domkyrka har en Pride-matta in där på det viset. Ja, kommentarer överflödiga. Det säger sig självt alltihop på det. Går vi sen till frikyrkorna? Ja, vad ska vi säga där? Ingen nämnd och ingen glömd. Men man kan säga så här va, att de glider mer och mer in i det här över hela Sverige. Mer och mer glider man in under Pride-normen. Ja, vad ska vi säga då som tror på Jesus och vill leva med honom och tror på Guds ord? Ja, då ska vi komma ihåg vad Jesus säger. Mitt rike är inte av den här världen. Mitt rike är inte av den här världen. Och han säger också så här. Ni kommer att leva i världen, men inte av den. Vi kommer att leva i det svenska samhället, men vi ska inte leva av de värderingar och normer som råder som går emot Guds ord. För det blir ingen välsignelse om man gör det, om man lever med detta. Va? Och Paulus skriver så här, vårt hemland är himlen och därifrån väntar vi vår frälsare Jesus Kristus. Så att vi tillhör ett rike som inte kommer att skakas. Jag ska berätta för er, alla de här 27 skrifterna i Nya Testamentet, de skrevs när det kejserliga Rom ockuperade Israel. Varenda skrift skrevs under den ockupationen. Observera det. Det var inte hallelujastämning alltså, utan det var förföljelse och elände. Va? Men vad gjorde man? Gömde man sin källare och sa att vi ser om det blir bättre tider så småningom? Nej, det gjorde man inte. Vet du vad man gjorde? Man körde igång mission, evangelisation och församlingsplantering. Va? Varför det? Jo, för att man fått en helig ande. Och det spelar ingen roll vilka politiska system det är. Om demokrati, envåldshälskare, diktatur eller vad det än är, så ska vi bara fortsätta det verket. Det är det handlar om och ingenting annat. Det spelar ingen roll vad det handlar om. Va? Och det där gör ju att de visste ju då att rätt var rätt kom en kejsare i Rom som var tolerant. Ja, då kunde man evangelisera med sig. Det kunde vara någon som började förfölja dem. Vad gjorde de då? De bara fortsatte. Eller som Paulus skriver, Kristi kärlek tvingar mig att köra på. Och då ska vi gå till Apostlagärningarna 2. Och det var det så att det var pingst, alltså 50 dagar efter påsk. Och det var en högtid som man hade för att fira den första skörden. Den första skörden. Och dessutom firade rabbinerna också lagens utgivare på Sinai berg. Och när folket såg det så var det dunder och brak på Sinai berg med eld och allting. Va? Så var det när Mose tog emot lagtavlorna på Sinai berg. Va? Och i den högtiden då, som är 50 dagar efter påsk och man firar den första skörden, så händer någonting helt oväntat. Men Jesus hade sagt, ni ska stanna kvar i Jerusalem till ni får kraft från höjden. Va? Men det visste ju inte folket som kom för att fira den här högtiden. De hade inte en aning om det. Att han hade sagt det. När pingstdagen kom var det alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som en våldsam storm drar fram och det fyllde hela huset där det satt. Tungor som eld visade sig och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. alla uppfylls av den heliga ande och börjar tala främmande språk, alltså som anden kommer att tala. Precis som när lagen utgavs på Sinai, det var dunder och brak, så gör Herren på ett nytt sätt. Fast det var med den högtiden han gjorde det. Va? Då blir det på ett nytt sätt. Då utgjuter han sin heliga ande på detta sätt. Va? Och det måste ha varit mäktigt. Alltså. Helt där de satt där. Så kom det tungor av eld över dem. Mitt över alltihopa. Och Jerusalem bodde fromma judiska män från alla folk under himlen. Observera. De bodde i Jerusalem, de kom från hela Romariket, och det var judiska män från olika städer i Romariket som hade kommit till Jerusalem. De bodde där, men de skulle också där för att komma dit för att fira den, att det var första skörden och lagens utgivande. När dånet hörde samlade folkslag, alla var skakade eftersom varen hörde eget språk. Alltså de fick ett sånt tungotal, så det var olika språk till de som var där, va? Häpna och förundra fråga, är det inte Galileer alla det som talar? Jo, det var ju alla lärjungarna. Hur kan då var och en höra sitt eget modersmål? Vi är parter, medelamiter, vi bor i Mesopotamien, Judeen, Kappadokien, Pontus, Asien, Frygien, Pafylien, Egypten, kring Syrene, det är hela Romariket. Vi inflyttar från Bond, vi är judar, proselyter, kretenser och araber, ändå behöver de tala på våra egna språk. Och om Guds väldiga gärningar, det var alla häpna och fråga, vad kan detta betyda? Observera att de som hör sina olika modersmål är en förkrossande majoritet av judar. Ja, men talar inte de samma språk? Nej, ja, det gjorde de väl inte. Om de bodde till exempel i Mesopotamien, då talar de ju det språket. Och sen kom de dit. Eller om de bodde i Rom så talade de ett annat språk. Så att det var ju egentligen förkrossande majoritet var judar som var där. Inte åkte hedningarna för att fira lagens utgivande på Sina i berg, det är klart de inte gjorde. Utan det här är judar som är där, va? Och de får höra det språk de talar där de bor. Och det är det som gör dem så häpna, va? Det är för att anden ingav då lärjungarna här att tala då, fick sådana tungotal rakt till det. Det var ett enormt utgjutande av den heliga ande, va? Men andra sa hånfullt, det har druckit sig fulla på sött vin. Ja, sådana människor finns det jämt. De växer på träna. Var gång Herren gör någonting, va, då är det alltid något fejkat. Och det är sött vin och det är hit och dit. De folk kommer alltid, de får man på köpet när Herren gör någonting. Va. Det är de som försöker förklara bort vad Herren gör. De förnekar helande, de förnekar allt. Det är bara psykiskt alltihop och så vidare. Men det ingår. Det får man ta, det är som det är bara. Jag har varit med om många gånger. Så är. Då tog Petrus fram. Nu kommer väckelsepredikanten. Det är Petrus. Observera det. Det är många som inte tänker på att han är en enorm väckelsepredikant. Alltså. På just den pingstdagen. Höjde sin röst. Judiska män och Jerusalems alla invånare. Detta ska ni veta, lyssna till mina ord. Det är inte som ni tror att det är berusat. Det är bara tredje timmen på morgonen. Alltså klockan 9 på förmiddagen. Va? Är det intressant argumentation Petrus har? Va? Det är för tidigt för de skulle vara fulla. Va? För han vet ju hur den här traditionen är där i Israel, va? Att dricker man vin då är det först på med lunch och efteråt, va? De blandar vatten med vin. Så att han säger, nej men det är inte så, det här är något annat, det är för tidigt för detta, va? Det är en bra inledning på en väckelsepredikan i för sig, va? Eller hur? Nej, detta som är sagt genom profeten Joel. Och det ska ske de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter av min ande över allt kött. Era söner och döttrar ska profetera. Era unga ska se syn och era gamla ska drömma. Jag över mina tjänare och tjänarinnor ska de dagarna utgjuta min ande och det ska profetera. Och jag ska göra under på himlen och nere på jorden, blod, eld och moln och rök. Sedan ska solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer den stora och strålade. Och det ska ske att var en som åkallar Herrens namn ska befrämja. Det var det handlar om. Och det här var alltså då profeten Joel gick i uppfyllelse här på pingstdagen. Här, va. Det intressanta med den här profetian, det var just vad som skedde här. Det intressanta med profetian över där, det var inte en engångsföreteelse. Det har fortsatt. Och det fortsätter än idag. Alltså han utgjuter sin ande, var det människor blir frälsta. Och var en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Alltså Jesu namn. Och det gäller också idag. Och jag ska berätta, det är vårt uppdrag till Jesus kommer åter. Att se till att vara redskap så att förmedla vem Jesus är. Så att människor blir frälsta och kommer till kunskap om sanningen. Det är vad vi ska göra i det här landet Sverige och ingenting annat. I Jesu namn. Eller på tjafs om en massa andra saker. Utan det är det handlar om. Jesu namn. Israeliter, hör nu dessa ord. Jesus från Nasaret var en man som blev erkänd av Gud inför er genom kraftgärningar, under och tecken. Observera, han säger israeliter, det är till judarna han talar här. De som är samlade till den här högtiden. En del var väl inte troende. De tyckte det var roligt att komma samman och trevligt med släkt och vänner som det brukar vara när människor träffas. Va? Men nu är något nytt som inträffar, va? Under den här högtiden. Va? Helt nytt. Och genom honom gjorde Gud detta mitt ibland, som ni själva vet. Efter Guds bestämda plan och beslut blev han utlämnad med hjälp av det laglösa, spikade upp honom och dödade honom. Laglösa, det var romarna och hedningarna tillsammans med judarna som spikade upp honom. Va? Men Gud har uppväckt honom och löst honom med dödens vånda, eftersom det inte var möjligt för döden att behålla honom. Och David säger om honom, jag har alltid att Herren för ögonen. Han är vid min högra sida för att jag inte ska vackla. Därför gläds mitt hjärta och jublar min tunga. Även min kropp får vila trygghet. Att du inte lämnar min själ och dödsrik eller låter den helige se förgängelser. Du har visat mig livets vägar. Ska mätta mig med glädjen för ditt ansikte. Det är tillämpning på Jesus. Alltså. Och här säger Petrus detta. Detta uppfylldes vad David hade profeterat. Mitt före det som står här för den högtiden. Och ni vet, jag upplever att mer och mer att det håller på att hända någonting i det här landet. Alltså. Ja. Och det är att människor kommer till tro på det mest mysko ställen. Ni vet, Herren kan ju frälsa människor på en soptipp. Det är inget problem för honom. Om det bara finns en öppenhet och en längtan så kan han komma. Va? Sen kan han kanske inte komma in i en katedral för det är så religiöst så det går inte att komma in där. Ja, då blir det ingenting där. Va? Så är det också. Fungerar så. Halleluja, sa församlingen. Ibland får man uppmuntra sig själv. Så är det. Vet ja, ja. Bröder, jag öppet säger att vår stamfar David är både död och begraven, säger Petrus. Hans grav finns ju här än idag. Men han var profet och visste att Gud med el hade lovat sätta en av hans ättliga på hans tron. I förväg såg han Messias uppstånd och sa, han ska inte lämna dödsriket och hans kropp ska inte se förgängelsen. David är död, men Herren lever. Det var Petrus säger här, va? I denna väckelse predikar. Och det är alltså tusentals människor som står där och lyssnar. De hade kommit dit av helt andra anledning. Och nu får de höra någonting som ruskar om dem fullständigt. De har sett också vad då? Jo, de har hört sina språk talas. De har sett flammor av eld över lärjungarna. Det är klart att efter sådana upplevelser så kan man inte vara densamma. Då är man ju dum i huvudet. Va? Utan det måste ju påverka. Det måste bli förändringar i människors liv. Va? Ja, vi fortsätter. Vi har inte somnat så att det är bra. Denne Jesus har uppväckt och vi är alla vittnen om det, säger han. Han har blivit upphöjt till Guds högra sida och fått en utlovade helige ande av fadern. Han har utgett som ni ser och hör. David har ju inte stigit ut i himlen, men han säger, Herren sa det till min herre, sätt dig på min högra sida tills jag lagt dig att fira som en pall under fötter. Psalm 110. Det här är en profetia som David också är. Och det intressanta med den här väckelseförkunnelsen som han gör. Han går igenom skrifterna för att visa att nu har det uppfyllt det som David och det som profeten Joel har profeterat. Det kommer nu, säger Petrus. Och det här är inledningen sen på den mission och evangelisation som sen sker och har skett i snart 2000 år. Och ska fortsätta när Jesus kommer åter, va? Är det något land som behöver väckelse så är det här landet, det kan jag säga. Ja, kära någon, alltså, här behöver ruskas om ordentligt med den heliga andes kraft i Jesu namn. Alltså. Det är här det ska ske. Amen. Ja. Därför kan hela Israels folk veta säkert att denne Jesus som ni korsfäste, säger han åt dem. Så behöver han säga, som ni korsfäste, honom har Gud gjort till både Herre och Messias. De fick över sig idag. Det var ni som var med och korsfäste, säger han till dem som står där. Ibland så när man hör predikningar så pratar man alltid om folk som inte är närvarande. Man ska alltid tala till dem som är närvarande, och det är det han gjorde, va? Jag ska inte prata om dem, det är vi det handlar om. Och det han gör nu. Och vad händer då? Ja, då kommer den heliga. Nu kommer den heliga. Och vad står det för dig? När de hörde detta, vad då hörde att de har varit med korsfäst, och då högg det till i hjärtat på dem och frågade. Alltså då fick en sån nöd, en synda nöd, de som judarna som står där, va? De fick ett stygn i hjärtat, alltså. Nu är det ett steg till, va? Och då säger de så här. Det frågade Petrus och de andra på oss, bröder, vad ska vi göra? För de är judar. Vad ska vi göra? För hur, vad ska vi ta oss till? Vi kände ett stygn i hjärta. Vi behöver bli omvända. Ja! Äntligen blir det något positivt, va? Ja. Nu, det händer, alltså, nu måste jag om, ett stygn i hjärta. Vad ska vi göra? Vad ska vi ta oss till? Vi kan inte ha det så här längre. Och det är ofta så, va? När människor inte är troende så går hon i sina, vad heter det, skor dag ut och dag in och tror att det går väl bra det här, men så händer någonting i deras liv, va? Som gör att de blir totalt utmanade. Det kan vara både det ena och det andra som sker, va? Och då undrar jag, vad går det här livet ut på egentligen, va? Är det Volvo, Villa, Vovve eller vad är det för någonting? Är det att köra med bingolotto och få mer pengar som försvinner när man läggs i graven, va? Eller vad är det för någonting? Eller är det ett evigt liv det här? Är det frälsning? Är det omvändelse? Är det ett liv som inte kommer att förgås? Är det ett liv som kommer att pulsera genom den helige andes kraft? Det är frågan det. Vad det ska vara för någonting, va? Och Petrus svarar. Ja, det är klart vad jag gör. Petrus svarar det. Omvänd er, säger han till sina judiska bröder. Omvänd er. Alltså från ert liv. Omvänd er. Vad är omvändelse? Ja, man går åt det här hållet, va? Och så vänder man sig om och så går man till Herren. Det är omvändelse. Man går fel, va? Man har gått från honom och så går man till honom. Det är omvändelse. Det är det det innebär. Man omvänder sitt liv, va? Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn. Alltså omvändelse, syndabekännelse, omvändelse, dopet. Och vad mer då? Och döpas så att era synder blir förlåtna. Syndas förlåtelse, dopet, omvändelse, syndanöd, omvändelse, dopet och så syndar förlåt. Alltså här har ni ju, här är ju väckelse. Det här är så här väckelse är. Är inte det här som står här, va? Om det inte finns dop, om det inte finns anden, om det inte finns förlåtelse, om det inte finns omvändelse, om det inte finns stygn i hjärtat. Ja, men då är det ingen omvändelse. Då är det ingen väckelse. Då är det förnyelse av gammkristna, som man säger i Norrland. Och det har vi så mycket förnyelse av gammkristna så det är bara så här, va. Men vi behöver människor som blir frälsta i det här landet. Som behöver omvända sig. Och det kommer. Det kommer. Jag var på ett ställe för ett tag sedan, va. Då var det 10 män som samlas, va. De hade blivit frälsta och ha egna bibelstudier i ett skjul. Ja, vad ska man göra? Och jag kan berätta en annan. Jag var nere i Höganäs, va? Det är norra Skåne, va? Ja, så träffade vi en man i 20-årsåldern där. En annan man och jag där. Så vi pratade med honom då. Så talade vi lite grann om Jesus. Och så säger han, det var underbart. Jag var och köpte en bibel på bokhandeln för 2 dagar sedan. Jaha, gjorde du det? Jaså. Och då sa jag, men du kunde ju ha gått till en församling så kunde ha fått en bild. Har de biblar, sa han. Ja, vad säger det? Ja, det kan man ju undra ibland. Kan man ju undra, va? Eller hur? Nej, men han var helt... Bara hade en bibel. Han hade gått för, han bara kände sig man att köpa en bibel på bokhandeln. Oj. Det är fantastiskt. Ja. För som, ja, flera, jag märker när jag åker runt i Sverige, det händer något, men det kommer underifrån. Det kommer inte från topparna eller de i sin egen värld, utan det kommer underifrån. Alltså. Bland unga människor, framförallt bland unga män kommer det med. Ha? Hör på händerna och säger, halleluja. Jag vill vara med. Jag säger gammal i gården. Och jag tänker gå hem och dra några gamla tecken över mig. Men jag vill vara med och se när Herren förändrar saker och ting även i det här landet. Vi ska inte bara höra tal om väckelse i Afrika, Asien och Sydamerika och i USA. Utan vi ska ha det här i Jesu namn. Det här det handlar om. Då får ni den heliga ande som gåva. Löftet gäller er och era barn och alla dem som var långt borta. Alla är de som var där, alltså judar, och de som var långt borta, det är vi. Ja, det gäller det. Alla som Herren vår Gud kallar. Just det. Med många andra ord vittnar han och vädjar till dem. Låt er frälsas från detta bortvända släkte, säger han. Till dem som hade kommit få fira högtiden. Ja. Och det bortvända släktet, vad är det för några? Det är de som inte tror på Jesus. De tillhör det bortvända släktet, judar som helningar. Vilken väckelse förkunnades han här. Det som tog emot hans ord döptes och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring 3000. Det kan man kalla för väckelse. 3000 lät sig döpas i Jerusalem. Jag ska berätta för er. Det började där, kommer avslutas där. Då är cirkeln runt under dessa 2000. Det kommer avslutas där. Men innan det blir avslutat där så ska vi se en skörd i det här landet i alla fall. En skörd att vi får se människor komma till tro på Jesus Kristus och ingenting annat. Allting annat är sekundärt i förhållande till detta. Då blir det öppna den här dopgraven alltså. Och ner bara så här. I Jesu namn. Men förstår ni, då är, vi får inte ta på tveka, utan då är det bara att köra på, va? För att det kommer människor, det kommer flera, det kommer många så småningom, va? Och så ska man komma ihåg en sak. De som kommer är inte första att de ska bli församlingsmedlemmar, utan de tillhör Jesus. Sen kan de vara med. Det ska de vara, men i första hand tillhör de Jesus. Det är hans egendom alltså. Och vi får vara tjänare till detta. Med, och visa på honom. Va? Det höll troget fast vid apostlarnas undervisning, vid gemenskapen, brödspis och bönerna. Och det, varje själ grevs av bävan och många under och tecken gjordes av apostlarna. Alla de troende var tillsammans, hade alltid gemensamt. Alltså, då fick sina liv förvandlade. Jag säger inte att vi ska alla äga och dela tillsammans, jag säger, men de gjorde det. Därför att det var många som var fattiga bland de här också. Men de fick sina liv förändrade genom det som skedde där. Så att det blev ett helt annat liv att leva. Sen blev det bråk med de religiösa i Jerusalem. Det fjärde, det tar vi någon annan. För att de lyckades ju hela en människa. Alltså det var inte Petrus som helade, det var Jesus som gjorde det. Men de gjorde det på fel dag. Och det är inte bra. Det ska vara rätt dag också när det ska vara. Alltså det här är religion, så det är störande, va, på det viset. Va? Istället för att vara glädje över det. Det är samma sak. Var gång en syndare blir frälst så är det glädje i himlen. Änglarna gläds över varje människa. Men det är inte säkert att släkt och vänner gläds. Men de gläds. Och det är fantastiskt. Det började sälja sina egendomar. Och deras... lade ut allt det vars ens behov. Varje dag var det troligt tillsammans i templet. Det var ingen som blev utkörda därifrån. Va? Och i hemmen bröt det, delade allt det, prisade Gud och var omtyckt av hela folket. Alltså. Det händer någonting. Och Herren ökade var skara med den som blev frälst. Jerusalem. Alltså hela tiden, va, på det viset. Och sen blev ju då prästerskapet där i templet, de blev ju oroliga. Tänk, kommer flera hundra, kanske tusen till templet och ska be. Och de var vana vid att det var inte så många som tittade in. Och så kommer det, va. Du vet, det blir totalt förvändrat alltihopa, va. Undrar, vad är det på gång? Och så fick de höra att det är Jesus. Oops, visst är det, var han vi var med och korsfäste. Det är inte bra. Alltså det blev ju motstånd hela tiden, va. Och sånt får man vara beredd på. Före man Jesus kan det bli motstånd. Vad ska man göra då? Bara fortsätt. Är det värt priset? Ja, det är värt priset. Är det? Amen. Här är vi bara prisar och tackar dig nu. Herre, vi tackar och prisar att vi bor i ett land där människor behöver bli frälsta, Herre. Och ta emot dig för att få reda på sanningen, Herre. Och vi ber nu, Herre, att det ditt namn ska bli ärat. Och vi ber att vi får vara med i en skörd. Och vi ser hur ljuset börjar på och tända sakta i detta mörka land. På ort efter ort och i sammanhang som ingen vet heller hur det ser ut, utan det händer saker och ting. Tackar för den här mannen som hade köpt alltså en bibel på en bokhandel, och flera som kommer mer och mer på det här sättet nu. Och nu ber vi det här att vi ska också vara med och inte sitta och vara sura i ett hörn, utan att vi ska vara med och vara redskap och tacka dig för att du skickar människor som ska bli lärjungar till dig och följa dig i Jesu Nazarens namn. Vi ber, Herre, nu att du utrustar oss på nytt med, som vi hörde, andens frukter, andens gåvor och den heliga andens smörjelse för att prisa dig, Jesus. Amen. Och sen säger jag till dig som lyssnar här och som inte har tagit emot Jesus, nu är det dags för dig. Det här är din stund. Du kan bara be som jag efter mig nu här, du som har lyssnat. Herre, jag vill att du ska bli min Herre. Och jag ber nu, Herre, att du lyfter av mig all synd, skuld och skam. Och jag vill också följa dig. Jag vill få ett nytt liv med dig genom den helige ande. Och nu ber jag för dig nu. Jag ber, Herre, för de människorna nu att du kommer, helige ande. Att när de nu har svarat ja, att du ska vara deras Herre och att de med munnen bekänner att du är deras Herre, så kommer du till dem med den helige ande och löser dem från all synd och skuld, och att de tar kontakt antingen med den här församlingen eller med någon annan levande församling. I Jesu namn. Amen.